En podcast från Sportbladet.
Det är som min kompis säger, alltså att man kan inte titta på en fotbollsmatch utan att spela på den. För det är lite som att följa en aktie utan att äga. Totalt värdelöst.
Hallå, 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 hallå. Och välkomna till Sportbladets spelpodd. Jag härmade faktiskt Jonathan Ekeliv i NHL-podden. Han har kört den versionen med hallåandet ett x antal gånger. I den trevliga podden om NHL-hockey som min kollega i studion, Fredrik Pettersson, gärna spelar.
Ja, NHL tycker jag om. Det har varit extremt svårt i slutspelet nu, tycker jag. Men det har varit många matcher där jag enligt mitt tycke det bästa laget har förlorat. Men det är så det är i slutspel. Det är väldigt, väldigt små marginaler som avgör.
Ja, jag delar den åsikten. Jag har kollat mycket på Tampa Detroit. Jag såg Ottawa Montreal. Och nu så kollar jag på Tampa också för den delen och så vidare. Sett lite Chicago. De har ganska trevliga killarna i offensiven. Ruskigt bra. Men Tampa var ju lite så i natt. Ben Bishop har ju lite problem emellanåt i vissa matcher. Den tavlan han gör igår, det är andra gången han gör den där liksom plockhandsktavlan som är väldigt pinsam.
Ja, han är lite svajig faktiskt, Ben. Han har varit mycket, mycket stabilare den här säsongen, men han gör fortfarande sina konstiga matcher där han kastar in puckarna. Han hade rätt många sådana matcher förra säsongen. Mm. Nu när han fått första spaden så han har ju blivit stabilare och bättre, men de där bottennappen kommer fortfarande. Det var ju några matcher mot Detroit där också som han inte var bra. Alltså.
Men det var väl där han tappade in en sån puck, va? Var det, tror jag. Men sen har han ju sett bra ut i början av mot just Montreal. Och det är väl ser vi fortfarande bra ut för Tampa. Har ju kontrollen än så länge mot Habs.
Har ju ändå tre matchbollar kvar.
Mm, precis. Men vi kommer till henne lite senare i podden. Vi börjar som vanligt med stryktipset där omsättningen just nu är strax under 7 miljoner kronor. Det är en kupong som är uppdelad på hälften Premier League, en allsvensk fotbollsmatch och sen lite lägre divisioner i Sverige. En knivig situation där jag personligen kommer köra på ganska få tecken i PL och gardera desto mer i de lägre svenska divisionerna.
Det brukar väl vara vinnande även när det är PL och sen Championship. Det brukar vara, precis. Brukar vara så man måste försöka, annars är det lätt att man målar på i början så har man slut på tecken i slutet och då ska man ha bra mycket flyt.
Ja, precis. Det beror ju på om man har en riktigt fet plånbok så kanske man målar hela vägen ner.
Ja, så kan man göra. Då kan man ju köra hel böjar eller vad man säger där ute i landet lite överallt. Men nej, personligen så är det också så att jag tar hellre mindre streck i början på de här. Det har ju visat sig att vi har ju faktiskt ganska bra statistik på just Premier League och så då är det väl klassiskt. Vi har ju inte lika bra statistik på svensk fotboll om man kollar vår spreadsheet. Så då ska vi nog ödsla sträcken där nere på kupongen.
Ja, statistiskt sett, om vi ska prata lite statistik, så finns det ju några lag på kupongen här som det har lite fördel inför. Man kollar de fem senaste åren när de interna mötena, till exempel Hull Burnley, en match som på förhand känns väldigt mycket Hull med tanke på Burnleys jobbiga form. Men där har Burnley, de vunnit fyra raka mot just Hull. 4-1, 1-0, 3-2, 1-0. Och har väl rätt, jag ser inte exakt strecken på den just nu, Fredrik. Ja, det är 15% och det är kniven mot strupen för Burnley. Tål att tänkas på, jag tror själv att det blir en målkavalkad. Vi har Newcastle West Bromwich, mina skator, som är i bedrövlig form. Där har det blivit relativt målrikt de fem senaste mötena. 2-2, 3-3, 2-3, 2-1, 2-1. Ska ju statistiskt sett då vara lite fördel Newcastle. Ulrik Sandebäck tror ju stenen på dem i tidningen också.
Det tror han. Alltså de måste ju börja vinna snart. Mm. Nu, annars så de står på 22 poäng. Lagen som jagade bakom 20, 19, 19. Så att
ja. Nu tittar du på...
Nu tittar jag på helt fel här. Jag säger helt fel. De står på 35 poäng. Precis. Och lagen bakom 34, 34, 33.
Ja, så det är tajt.
Så att för att inte bli indragna helt i... det här bottensträcket så måste de ju faktiskt. West Bromwich är väl ett nyttigt byte.
Slår ju United borta senast, skallade rejält efter det här vadmålet, var det från Jonas Olsson, som var något märkligt. Newcastle har ju ganska fin procent, 42% mot West Bromwich och ett VBA som inte har jättemycket att spela för. Sen har vi Nigel Pearson som har gjort underverk med Leicester de senaste veckorna, mött Southampton hemma, Southampton som har varit väldigt fina i försvaret överlag hela säsongen, men fick ju spö mot Sunderland, ett Sunderland som hade kniven mot strupen. Och jag tror att jag kommer spika både Leicester och Newcastle så här på förhand, för att det finns just motivationsfaktorn. Jag älskar ju att spela motivationsfrågklass för att man oftast får bättre odds och det är lägre procent på sträckan, och det kittlar ju alltid.
Det är ju lite så som vi var inne på redan förra veckan, att nu börjar det bli så i alla matcher att de flesta matcherna betyder någonting, och väldigt mycket för något av lagen och kanske inte ett skit för det andra laget. Och då spelar det ingen roll om det står Tottenham eller Manchester United. Och det märker man att just Stryktipset, det spelas ganska mycket på namn.
Mm.
Det, och såna här faktorer avgör ju väldigt mycket liksom utgången.
Absolut. Vi har Crystal Palace match 2 mot Manchester United. United som fick stryk, som vi sa, mot VBA förra helgen. Michael Carrick var inte med. Är Carrick inte med här, så möter man alltså ett Palace utan en nyttig mittfältare. Ett Palace som på hemmaplan har, ja, de besegrade med Manchester City på hemmaplan och har skakat om alla möjliga lag. Alan Pardew har ju fått det där att fungera. 20% på ettan och 22% på krysset. Jag kommer inte spika United.
Så du ödslade lite sträck där uppe ändå?
Ja, lite. Det blir just den matchen.
Ja.
Och sen är det klart att man bor på mycket förtroende man har för Tactics Team. West Ham tyckte jag var jättetrevliga i höstas, men har inte varit lika roliga att följa under våren, och har ju inte jättemycket att spela för heller, för den delen. Så att, men Aston Villa till 65%, det är ingenting man hade sträckat för ett par månader sedan och känt att det bara, ja, vi går stenar på dem som knappt har gjort 10 mål den säsongen. Men nu ser det ju annorlunda ut, och det är väl därför de har fått den procenten, kan jag tänka mig.
Och det är ju, West Ham har ju inte jätterolig form heller. Nu slår de ju Burnley slag på som senast, men annars oavgjort mot Queen's Park, förlust mot City är väl inget att prata om, men sen 1-1 mot Stoke, och dessförinnan förlorar de mot Leicester. Så att formen är ju inte den bästa hos West Ham.
Burnley hade väl en man mindre också i den matchen, va? Har jag för mig. Här har de åkt en trompon och utvisning. Eller är jag
helt... Det gjorde de efter 23 minuter. Ja. Michael Duff.
Och där satte Mark Nobelen på straff. Och så var det 1-0. Sen blev det inga fler mål. Om vi tittar längre ner så har vi ju... vi har Helsingborg-Gävle. Helsingborg sträckar till 75% på hemmaplan mot ett Gävle som överraskade positivt. Tyvärr finns det inte så mycket mer att säga där än att... allting talar för Helsingborg. Tråkigt, spiken 75% här, men jag vet inte. Det är ett kryss kanske som ska med där.
Jag hade nog ändå velat ha med krysset, i alla fall efter Gefle åkte på en rejäl käftsmäll mot Pelle Olsson, mötte sitt gamla lag senast. Han verkade kunna dem utan innan, 5-1. Djurgården har ju verkligen överraskat så här långt. Alltså. Så att jag tror nog att Gefle kommer, det kommer vara, de är ju jättenöjda med en poäng här. Och kommer de tillbaka till sitt spel, de kan ju spela ett väldigt bra defensiv fotboll, kontringsfotboll. Så att krysset hade jag nog, jag tror absolut inte att tvåan är nödvändig här, men krysset hade jag nog ändå lockats ta med faktiskt.
Match 10, Varberg, Assyriska, två lag som har inlett positivt i Superettan. Varberg som faktiskt har Aysel Kujovic, jag vet inte om ni kommer ihåg han, som kom upp i Halmstad, var väldigt lovande. Jan Andersson snackar mycket som helst om honom. Det var ju Zlatan-kopplingen givetvis då. Sen hamnade han i Landskrona, sen slutade han spela, typ öppnade en salladsbar. Och nu är han som sagt i Varberg. Och Varberg möter Assyriska hemma. Varberg sträckar till 54%.
Stämmer.
Och Assyriska har ju då alltså 20 och krysset på 26. Det där är ju en väldigt öppen match med tanke på att Assyriska ligger ju högt upp i tabellen också och varit kanon. Så det känns som att man bör gardera lite där. Assyriska är 4 och Varberg är 2. Så att Det känns som att det är ganska fina procent. Sen är det Lunds BK mot Norrby lite längre ner. Lund var ju frediga och trevliga förra året. Har tappat ett gäng spelare. Förra året gjorde man nästan alltid kändes som i alla fall 2-3 mål per match. Nu möter man Norrby.
Står på 4 raka torsk Norrby.
Ja, precis. Och Lund har ju inte heller någon rolig rad med matcher. Det var 0-4 mot Huskvarna, 0-2 mot Öster. Slog Höllviken med 2-1, va?
Ja.
Innan det. Men det känns lite så här kryssvarning där. Lite så här...
Tycker det känns ganska mycket kryssvarning här. Det var två lag som på de 4 senaste. Det är Lund som har en seger. Annars är det ideltorsk. Det känns samma sak där. Jag tror att det är 2 lag med ganska dåligt självförtroende som nog framförallt kommer vilja sätta det defensiva spelet. Så att man kan nog vi får nog inte se en jätterolig match. Och krysset till 25% tycker jag känns jättebra. Lund känns något översträckat, 47%.
Ja.
Man får tänka på att de har som sagt tappat väldigt många spelare inför den här säsongen.
Ja. Klassiska Degerfors, match nummer 8 har inlett positivt. Det ligger väl 4-5 i Superettan även om det inte har gått så många matcher. Men man trivs bättre borta än hemma. Man har ett kryss och en torsk hemma, har 3 segrar borta. Möter IK Frej som blandar och ger ganska rejält. Det är kryss och torsk och vinster. Så det är lite svårt att veta vad som ska hända där. Men Degerfors är ju 10 tidningarnas favorit. 10-0-0-0. Jag skulle definitivt gardera den här matchen. Jag tycker att 63% på ett lag som har inlett med ett kryss och en förlust hemma och ser ut att trivas bättre på bortaplan och man inte riktigt vet var man har den här säsongen, även om man inlett fint i början, så tycker jag att man borde gardera. Man kanske, ja, jag vet inte, jag ska sitta och säga att jag kommer ta bort Degerfors helt, även om jag personligen är väldigt sugen på det. Men
jag tror att du kommer köra en klassisk 1-2.
Ja, lite så. Man vill spela kryss 2, men det hamnar på en 1-2 istället.
Det är ju kul för att man lever ju alltid länge med en 1-2.
Ja.
Du lever in i det sista.
Du är med dig när det står 0-0 och det är 10 kvar. Och du har bara en match kvar, så sitter du där med din gaffel.
Nej, ja. Men som sagt, Frej har ju kapacitet och de slog ju... Nu Ängelholm kommer väl bli en slagpåse i den där serien, men 4-0 borta... Och som du säger, Degerfors kan ju vara ett sånt lag som... Det är vissa lag som har lite svårare på hemmaplan när man plötsligt måste föra matchen lite mer.
Ja.
Samtidigt
har ju Frej tappat ett par gubbar sen förra året och så vidare. Så där. Det är lite klurigt. Superettan tycker jag det är väldigt svårt. Man hinner inte lägga lika mycket tid på den som man gör på vissa andra serier. Så jag ska inte sitta och säga att jag är en tokexpert, men det är som utsikten BP också. BP har problem med målskyttet, har skador och annat. Möter utsikten på bottaplan som hade väl rätt trevlig inledning av Superettan. Slog väl jag kommer inte ihåg vilka de vann, men jag får med att de började rätt bra.
Vann de inte mot Degerfors just som vi pratade om?
Ja, det kanske de gjorde. Men det var
med 4-1.
Ja, så var det nog. Ja, så just det. Och nu spelar man hemma 43% på en etta mot ett BP som har lite problem. Men, tål att tänkas på. Hur som helst, jag tycker att de bästa tecknarna på förhand är Newcastle. Helgarderar var bara syriska, den är fin, va? Sen får man väl säga, se upp för IK Frej, ha absolut med Palace. Och spika inte Hall.
Nej, Hall skulle nog heller inte spika faktiskt. Inte med de förutsättningarna. Sen så tror jag att jag ser match 6. Stoke har inte jättemycket att spela för. Tottenham gjorde ingen jättedålig match senast mot City. Harry Kane var ganska ineffektiv. Så jag tror ju att Tottenham har ganska bra chans i den här matchen, även om inget av lagen har något sådär speciellt att spela för. Och till 45% tycker jag det är en ganska trevlig spik faktiskt.
Stoke lär vinna hörnarna. Så nu kanske vi kan... Men vi släpper strikan och så kollar vi på lite fina spel istället. Ska du börja med NHL?
Det är ju faktiskt 2 matcher i natt. Och Rangers mot Washington. Washington har ju Rangers på gaffen nu, som man säger. 3-1 i matcher. Så det är vinna eller försvinna för Rangers när de återvänder till Madison Square Garden. Och jag har i mina anteckningar skrivit att de har publiken i ryggen i Madison, och det vet jag inte riktigt om de har, för att Rangers är väl ganska kända för att ha medgångssupportrar. Så gör Washington 1-0 tidigt, så kanske det kanske snarare blir en tyngd för dem. Men jag tror att Washington vet att de har 3 matchbollar nu, de vet att de har en hemmamatch kvar. De spelar nog mer avslappnat och kommer möta ett väldigt desperat Rangers nu, som jag tycker har gjort det bra även i de två senaste matcherna som de har förlorat. Var väldigt bra senast, det var Burakovsky som avgjorde med 2 mål, men framförallt så är det Holtby mycket som har stoppat. De vaskar fram mycket farliga lägen, men han har storspelat i match efter match. Men nu, som sagt, ett Rangers som vet att det är nu eller aldrig. Jag tror att de kommer nog tvinga fram en femte match.
Alltså,
sjätte match.
Capitals spelar mycket smartare än vad Penguins gjorde. Och jag tror att Rangers, de fick väldigt mycket gratis mot Pittsburgh. Det var mycket dumma utvisningar. De hade mycket försvarsskador. Den här backuppsättningen som Pittsburgh har, man darrar ju inte av den liksom. Och när Rangers körde på, det kändes som att de var typ 7-8 på isen emellanåt. Bröt passningar överallt och hade mycket energi. Och publiken i ryggen, när det gick bra, precis som du var inne på. Alltså första matcherna mellan Rangers och Washington i Madison, det kändes som att det inte var människa på,
det
i
var,
publiken.
Det var helt tyst. Ja. Det var, och jag var själv och såg en slutspelsmatch där för några år sedan. Det var åttondelsfinal mot Ottawa. Ottawa vann med 2-0. Det var helt tyst. Och jag var så besviken, för att det var min första NHL-match. Och jag tyckte att, är det här stämningen? Men de är ganska kända för det. Att när det går dåligt så är det väldigt tyst där.
Det var lite som när jag såg Florida Washington då. I Florida. Jag bara kände, alltså, vad är människorna? Panthers liksom. Oh shit. Ja.
Nej, men som sagt, Washington har ju under Barry Trotz har gjort det väldigt bra, ja, nya tränaren. De framförallt så spelar ju de är ju nästan bättre defensivt nu än vad de
är. Han har ju förtråkat Washington.
Han har förtråkat Washington, men de har ju fortfarande kvar sin vassa offensiv, så i omställningarna så är de fortfarande väldigt farliga.
Mm.
Och Bäckström spelar bättre än på väldigt, väldigt länge. Han är så smart. Och,
på nytt född?
Ja, på nytt född. Nej, men men som sagt, nu är det Rangers vi pratar om, och jag tror att Rangers har inte dåliga, de har ingen dålig offensiv heller, och Rick Nash och San Louis väldigt bra senaste
Absolut.
Matchen, det kommer lossna. Sen tror jag att Washington ändå tar det till slut. 1-3 matcher är väldigt svårt att vända, men jag tror att de tvingar fram en match till i alla fall. Och någon serie där tror det tar slut är Calgary-Anaheim. Calgary tvingade ju fram, för att inte bli svepta senast, så lyckades kvittera med 20 sekunder kvar. Och vann sedan sedermera i förlängning. Men Anaheim drog på sig alldeles för mycket utvisningar senast. Och det straffade sig till slut. Som sagt, de kvitterade med 20 sekunder kvar, men annars så var det ingen sådär jättedålig insats av Anaheim. Man tycker man såg även i den matchen att Anaheim är mycket tyngre, mycket starkare. De är giftigare när de kommer in i anfallszon. Och sen tycker jag framförallt att de har en väldigt mycket bättre målvakt i Fredrik Andersson.
Riktigt bra.
Gentemot Kari Ramo. Som, ja, lite som Ben Bishop. Han kan göra en bra match, men han kan också göra en ganska dålig match. Och sen är det ganska svårt när Getzlaff och Perry och de drar upp tempot. Man kan inte klandra honom för sådär jättemånga av målen heller. Men som sagt, jag trodde nog att Anaheim skulle svepa Calgary. Men jag tror att de får nöja sig med en match. Tvåan ger 2-25. Och av de matcherna som har spelats hittills, så tycker jag att det är ett väldigt bra odds. För att jag tror att Anaheim har väldigt stor chans att ta hem det här med 4-1 i matchen.
Jag fick faktiskt, jag spelade ML, jag antar att det är rakt.
Du har
spelat, ja, jag fick 1-77 i förgår, och jag spelade den i dubbel med Sevilla, som bara tryckte sönder Fiorentina med 3-0. Sevilla ser ju faktiskt ut att vinna Europa League, för att bara helt plötsligt byta ämne. NHL.
Det var NHL.
Jag tycker Duck känns fantastiska. Rangers Washington på förhand, så är det väl det jag också skulle ha spelat, även om den är knivig alltså.
Den är knivig.
Men 2-10 är så pass bra hemma på Rangers.
Jag tycker att med de förutsättningarna som råder nu så är 2-10 ganska högt. Jag hade förväntat mig att den skulle ligga på 1-90 ungefär.
Mm.
Så att därför tycker jag ändå att det.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Rymmer ganska mycket värde, även om som du säger, det är en väldigt, har varit en väldigt tight serie. Jag tror inte att vi kommer få någon 4-1-5-2 seger här, utan det kommer bli uddamålsvinst, eller det kommer bli tight och tillknäppt, men jag tror ändå att Rangers tar det slut.
Jag har siktat in mig på mycket, mycket England i helgen. Vi hade Burnley Leicester här för ett tag sedan, där i Premier League-podden så ringde jag upp Glenn Strömberg. Han trodde på lite mål, det blev 1-0, Burnley brände straff. Leicester gör 1-0 i anfallet efter. Nu möter Burnley Hull på bortaplan, och det här är liksom win or die. Alltså det går inte annars. Alltså de måste ha 3 poäng, annars är det, de har liksom 8 poäng upp till säker mark, och det är 3 matcher kvar. Det är alltså 9 poäng. Alltså det finns inget annat än att bara gå för 3 poäng, även om de vet att chansen är ju typ körd liksom. Vilket gör att jag tror att Burnley kommer gå framåt. Antingen kommer man lyckas göra mål, eller så kommer man öppna några ofantliga ytor mot ett Hull som ibland kan blixtra till och spela ganska bra fotboll, samtidigt som de kan släppa in en hel del fotboll eller hel del mål, som man gjorde mot ett bra Arsenal senast. Över 2,5 till 2,20 i den matchen måste spelas enligt mig, så att jag går på det spelet i den matchen. Sen har vi Everton Sunderland som möts i helgen, ett Sunderland som också är i en situation där man behöver göra mål. Man ligger under strecket på 33 poäng, mötet Everton som var svajig hemma ett bra tag under ligan, men har sett klart bättre ut. Spelade en målrik match senare, så tror de fick stryk borta mot Aston Villa med 2-3. Sunderland vann då hemma mot Southampton med 2-1. Jag tycker att båda lagen gör mål, men Everton och Sunderland är bra till 1,90. Kör jag också på. Fortsätter med de här ångestlagen i England. Det är Newcastle, mina skator, som har 8 raka torsk. John Carver säger, trots det, att han är den bästa managern i hela Premier League. Jag vet inte hur mycket bollar han har fått i skallen eller vad han håller på med. Men Sandebäck är inne på en etta. Kan mycket möjligt bli en etta. Jag är också lite sugen på det till 2,40 eller vad jag hittade det där åtsett. Men väljer här att gå på hörner på Newcastle, över 5,5. Jag vet att jag var inne på Ligastats igår, var det väl, och kollade, och jag tror att kan Newcastle snitta 6,83, eller om det är 7 någonstans på hemmaplan när det gäller hörnerna. Fredrik håller på och 7,12 är det hemma, och då tycker jag att över 5,5 i en desperat jobbig fotbollsmatch är bra till 1,83. Man skapade 9 hörnor hemma mot Swansea. Innan dess var det 4, innan dess var det 9 mot typ Arsenal, va? Man skapar 9 mot Aston Villa och så vidare. Så att över 5,5 på Newcastle känns kanon. Och den sista engelska matchen innan jag ska passa över till Fredrik blir Chelsea hemma mot Liverpool. Chelsea har ju vunnit ligan, har inte så mycket att spela för. Liverpool har väl en liten chans att nå en CL-plats, va? Men då får man ha en...
Då ska man ha tur med de andra resultaten också. Ja, då ska man ha flit.
Ja, och jag tror inte att de räcker till här, trots att de har motivationen. Så här går jag emot snacket om motivation och hela den grejen, och går helt enkelt på Chelsea. Alltså de är så skickliga defensivt. Skulle liksom Liverpool gå framåt, kommer det öppna sig ytor, och ja, då kan det smälla. Ett så bra. Så att jag väljer att spela Chelsea. Jag har spelat det till 2,05. Jag har spelat en femling här. Jag har en match kvar. Men Fredrik hittade det någonstans till 2,13. Ja, så att bra odds på Premier Leagues bästa lag.
Yes, och jag går över till svensk fotboll. Där Hammarby tar emot Sundsvall. Sundsvall som jag gick emot senast, som sen tydligen hade spelat ut Elfsborg, men bränt chans på chans på
Helsingborg.
Chans.
Helsingborg? Eller var det Elfsborg? Det kanske var Elfsborg. Men de hade spelat ut Helsingborg med, va? med något tillfälle av någon konstig anledning, jag vet inte.
Mycket märkligt. Ja. Men nu ska de i alla fall ner till Tele2 Arena.
Spela på badkaret.
Spela i badkaret där det går så fort enligt Hareide. Och mycket hänger på om Kennedy är tillbaka i Hammarby. Då tror jag att Hammarby har väldigt bra chanser i den här matchen. Han var ju skadad nu senast. Men då var det ju snack om att han kanske kunde bli spelklar även till den matchen. Så att, och raka ettan på Hammarby ger ungefär 1,60. Men jag är lite sugen på Hammarby minus 1. Alltså pengarna tillbaka vid ett målseger. Vinst vid två målseger eller mer till 2,05. Sundsvall som sagt, ja de spelade bra senast. Men jag tycker inte att de har imponerat så där jättemycket ändå. Och nu är det... Nu är det en annan match, komma ner till, inte lätt att komma till, vad heter det, Tele2 för något lag egentligen med den publiken de har. Där kan man snacka om ett lag som har publiken i ryggen.
Absolut.
Och verkligen som blir den 12:e utespelaren i det här läget.
De har ju ett sämre lag också, de har liksom varit några skador på några killar, men överlag så är det ett sämre lag i Sundsvall. Sen är det ju som sagt, det är väl Linus Alenius och Kennedy Bakayoko. Spelar de två så känns ju minus ett absolut gångbart till över två gånger regeln. Det är dubbel liksom.
Precis, men jag poängterar det att invänta in i det sista med att se om de spelar, för att annars tror jag inte att jag kommer gå in på det här. Sundsvall har en del skador också. Wilson, Helg, Olsson, Danielsson, men som sagt, det är viktiga, otroligt viktiga spelare. Det är väl egentligen Hammarbys två viktigaste spelare, Hallenius och Kennedy skulle jag nästan säga. Så att, men spelar de så ser jag att då ser de med mycket bra chans. En annan svensk match också från Allsvenskan, Häcken-Örebro. Förra året när de möttes blev det 5-2 och 4-1. Och jag är lite inne på att det kan bli en svängig historia igen. Häcken inledde ju väldigt svagt. Känns som de har kommit igång lite i alla fall. Har sett lite bättre ut på slutet. Örebro har ju varit under all kritik. Men det känns som att det måste lossna för dem snart också. De har ju blivit nollade. Jag vet inte hur många matcher de har blivit nollade. Men det har ju sett, det har sett riktigt, riktigt risigt ut i Örebro.
Alltså Nordin Gerzic är ju en bra fotbollsspelare. Men han är ju samtidigt en humörspelare. Och nej, om det funkar och de skulle vinna fotbollsmatch så skulle han ju säkert vara en av de bästa mittfältarna i Allsvenskan. Men när det inte funkar då blir det lite tyngre. Sen saknar man ju Kamara också, han är inte med. Och med de två spelarna och att de andra inte presterar på den nivån som man vill, då är det inte så roligt i Örebro. Och de bjuder på så mycket mål också. Och ta sådana skitbeslut egentligen sagt i försvarsspel och på mittplan, tappa boll. Och det är, ja,
han har ingen rolig uppgift, Oskar Jansson längst bak. Alltså, han har inte behövt lastas för sådär jättemånga målen. För det som sagt, de tar väldigt konstiga beslut och släpper...
Absolut. Jag är besviken på Örebro.
Ja, det är också. Jag trodde att de skulle... Jag hade faktiskt inför säsongen så trodde jag att de skulle vara ett av de här uppstickarlagen som skulle vara med uppe i... Ja, till och med fjärde, femte plats.
Ja.
Hade jag nog. Alltså att de hade kunnat överraska så pass. Men ja, som sagt, de har ju motbevisat den negativt. Men här, som sagt, de möter Häcken som har Simon Gustafsson tillbaka. Han ska också ha pratat med en psykolog om sina utbrott som han har haft. Han är tillbaka efter avstängning och... känns som det är en annan spelare som det måste lossna lite för. Han har
tagit med gula korten, gjort mål och assist.
Han har en hel del att bevisa.
Ja.
Mycket av Häckens spel har i de första matcherna gick på, väldigt många bollar gick på honom och sen så hände det inte så mycket. Men som sagt, jag tror att det är två lag där det kan bli en ganska rolig svängig historia. Och över 2,5 mål ger 1,80.
Sveriges bästa lag är Malmö FF. Möter Elfsborg borta. Har inte rekat någonting där, men jag tycker att DNB, alltså insatsen tillbaka vid oavgjort, är 90 på Malmö FF.
Jag tycker också det är bra.
Är ju rätt trevligt. Man kan även spela kryss 2 på Malmö till 1,53, men då behöver man gärna ett annat virke tillsammans. Det skulle kunna vara Hammarby och ifall Kennedy och Linus spelar. Tål att tänkas på, men det är rätt trevligt odds på Malmö mot Elfsborg, även om det inte är ett underlag som Malmö FF älskar direkt.
Ja, de har ju haft det lite småsvårt där de senaste åren, Malmö.
Men har ju ett bättre lag.
Jag har ju ett väldigt mycket bättre lag.
Jo, Inge Berget är ju nästan...
Deras norska spelare är ju, ja, både Berget och Eikrem.
Mm.
Är ju fruktansvärt bra.
Ja.
Lite för bra för allsvenska kanske.
Ja, jag tycker nästan det. Mm, vi har... ja, just det. Jag har ett trevligt spel kvar i... det är Tyskland. Jag vågar mig på denna ligan som för mig gick väldigt, väldigt bra ett tag. Faktiskt. Det gick bra också förra helgen när jag inte la ut något spel. På hörner vann jag. Nu väljer jag att gå på hörner. Asian. Över 10 stycken. Mellan Mönchengladbach som snittar 5,67. Och ett Leverkusen som i helgen i för sig på bortaplan hade runt 10 hörner om inte mer. Hemma mot då självaste... ja, 12 hade man hemma mot Bayern München. Nu spelar man borta. Har varit lite sämre på bortaplan kan man tycka. 4,80 snittar man, men totalt blir det runt 10. Och om inte jag har helt fel så är det så att det här är trean mot fyran i tabellen. Båda har en chans att nå Champions League. Och jag skulle inte se att liksom det blir någon så här feg fotbollsmatch när man håller på poängen. Utan jag tror det blir full fart. Det är få omgångar kvar i Bundesliga. Har vi 2 eller 3? Fredrik ska kolla nu.
Det ska bli en snabb koll.
Jag tror att det är 3, va? De spelar 31. Ja, precis.
Ja.
Och det här blir fart från start. Båda har vass sin seger över 10 Asian till 1,83 fick jag själva när jag lade i det spelet i förgår. Nej, jag fick till och med 1,90. Och det tycker jag var trevligt. Det är klart man kan köra skita Asian och få över 2 gånger degen på 10 och så vidare och sådär. Men jag vågar inte spela riktigt första 7, så att jag är väl över 10 Asian i den matchen.
Tycker det låter bra.
Ja.
Du är som sagt, tyska ligan har ju varit lite av ditt skötebarn. Du
ja, men ett tag i alla fall. Det har gått lite sämre. Kan man lugnt säga. Det har varit lite svårare. Tycker jag. Och... ja.
Sen är det väl så med alla ligor. Det går lite upp och ner. Det som NHL gick bra. Det går tungt nu. Får hoppas att det vänder.
Ja. Ska vi avrunda med Europatipset som as usual. Med en klart sämre omsättning än stryketipset som vanligt. Det är nästan lite tråkigt.
Oh ja, det är ingen jackpot heller den här veckan på Europa. Det är i detta nu omsättning på 500 000.
Mm.
Den kan man ju spela fram till 11 maj, så att den kan ju gå upp lite, men eller den går ju upp ganska mycket, men det kommer inte matcha strykan direkt.
Nej, vi kikar. Jag tycker att det är extremt trevligt med Paderborn ner mot Wolfsburg. Jag vet att Wolfsburg är ett bättre fotbollslag. Det är inget att snacka om där överhuvudtaget. Men Paderborn har ju faktiskt vaknat till lite grann och är i ett läge där man måste vinna. Man slår Freiburg borta 2-1, man kryssar mot Bremen, vilket säger stryk mot Dortmund, men slog Augsburg för ungefär en månad sedan på hemmaplan. Ligger precis över strecket och det är do or die här också för dem, och de kommer ju köra samtidigt som Wolfsburg behöver poängen för att försvara sin Champions League-plats där uppe mot där Leverkusen och Gladbach jagar bakom. Men Paderborn står i 12% och krysset står i 20%. Jag tycker att det är jättetrevliga.
Jag tycker också procent. Det. Framförallt mot ett Wolfsburg som har varit strålande, men som senaste veckorna har...
lite shaky.
Väldigt shaky. Det kändes som att efter att Napoli körde över dem så... har det liksom, det har gått lite ut för de vann ju mot, men det var väl i kuppen, de vann mot Bielefeld,
ja, just det,
med
just det.
4-0.
Och sen har det varit att Bas Dost, det är klart att han har gjort mycket mål, ut en jättebra säsong, men det har liksom inte hållit i sig på samma sätt som det gjorde ett tag, vilket är förståeligt, för det gör det oftast bara för spelare som Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic och Lionel Messi, men och det har väl påverkat laget ganska mycket, för då har Niklas Bent och han gör ju inga 20 mål på en säsong liksom. Det vet man ju, det är ju sen gammalt, så
att, även om han är en lord.
Ja, även om han är en lord, ja, exakt, så att, nej, det är en liten knivig situation. Sen kan vi kika med här, Fiorentina fick ju en lektion i Spanien som vi pratade om här, 3-0 och möter nu Empoli, ett Empoli som slog Napoli hemma 4-2, vann borta mot Torino, kryssar borta mot Atalanta. De är i superform efter den här konstiga förlusten borta mot Parma, och är ett fantastiskt hörnlag. Alltså jag älskar, de liksom bara pulveriserar i hörnen.
De bara kör.
Ja, 31% tror jag det är hemma på ettan mot Fiorentina, och krysset 27%. Jag kommer inte ha någon streck på Fioren. Jag chansar på Empoli. Och chansar ju även, eller chansar, spika Chelsea match 1 mot Liverpool. Det är väl inte så mycket att snacka om.
Nej, jag tycker de ska ses som en bra chans. De har ju lite småskador, Costa är väl tveksam. Oscar och Ramirez är väl också lite tveksamma, men som sagt, de har det är ingen slump att de har vunnit ligan. De har det bästa laget i Premier League. Liverpool har inte imponerat alls på slutet. De hade ju ganska svårt med QPR senast. Så att helt annat motstånd, och på Stamford Bridge har de, ja, jag tror att jag chansar bort tvåan i alla fall. Jag tycker ettan känns ganska bra.
Celta Vigo mot Sevilla kommer att gaffla den matchen. Sevilla har ett kryss på borta. Det är liksom vinst eller förlust. Är i form. Tror att de bara kommer köra. Också fina hörnlag, Celta och Sevilla. Celta är väl okej på hemmaplan. 7-4-6. Känns som en fin gaffel. Sen får man ju Almeria Malaga. Almeria är ju sånt där lag, match nummer 5. Otroligt knivigt. De ligger i en situation där de måste vinna. Helst för att liksom slippa Ibala, Kuni och Granada som jagar bakom. Jag vet inte exakt vad de har för spelschema den här helgen. Kan se knivigt ut för dem också i och för sig. Men de är inte sådär jättebra hemma. Almeria har bara 3 vinster på 17 matcher.
Det känns som en sån här riktig ångestmatch det här också. Det är 2 lag som har väldigt dålig form.
Men Malaga kan ju spela lite mer avslappnat. De ligger ju klart bättre upp.
Absolut, men i min bok så ligger krysset ganska där. Till 22%. Jag skulle nog inte spika Almeria. Men då skulle jag nog, om jag ska spika någonting, om jag bara får välja ett tecken, så väljer jag krysset.
Spikar du Häcken mot Örebro? 78%.
Nej, det gör jag inte.
Det är helt sjukt mycket.
Det gör jag inte. Jag tror som sagt på en lite revolvermatch där som kan gå lite hur som helst faktiskt. Nu har ju Häckens målvakt har ju varit väldigt bra. Han räddade väl 2 straffar mot Halmstad bland annat. Men,
eller Halmstad missade 2 straffar.
Halmstad missade 2 straffar. Han hävdade själv att han läste dem.
Ja, det gjorde han nog.
Det gjorde han. Men nej, 78%, det är ju den största favoriten tillsammans med AIK och Saint Etienne. Men AIK känns som en bättre spik till de procenten.
Absolut. Häcken har fortfarande inte vunnit hemma. I och för sig 3 matcher, men släppt in 5 mål. Örebro har ju inte vunnit borta.
Örebro har ju varit om möjligt
1-9 på bortaplan.
Om möjligt ännu sämre. Men ja, som sagt, någonstans så bryts ju den där tråkiga trenden. Varför inte här? 9%.
Ja, det är ju fantastiskt fina procent.
Jag tror att jag lägger in en sån här helböj, som det heter, i match 9.
Ah, jag spikar 2. Sen har vi lite Frankrike. Marseille Monaco blir ett singelkryss för mig. Och sen hade vi Köln i Tyskland, va, mot Schalke. Också tufft. Kan mycket möjligt också bli singelkryss. Det är svårt med de här. Jag tycker också att oftast man kikar på de matcherna så står det 1-1. Köln gillar ju kryssa hemma, har också 8 kryss på hemmaplan på 15 matcher.
Känns dock här som att jag tycker att Schalke är en ganska intressant spik till just till sett till sträckfördelningen. De har Champions League-platsen och jag tror att de är uppe där. Och
jag tror de ligger för långt ifrån.
Det kan vara så. Du kan ha rätt. Ja, de ligger alldeles för långt ifrån. De har Europa League-platsen säkrad. Ja, då är det som sagt, då har de inte så där jättemycket motivation. Något av lagen.
Nej, för sig Augsburg och Bremen och Hoffenheim ligger där bak och luktar dem lite i baken på när det gäller elplatsen. Så skulle det vara för den då i så fall att de kör på. Hur som helst, tuffa kuponger. Vad är Fredrik Petterssons bästa spel?
Jag säger nog att Anaheim, 2:an. 2:25 tycker jag är så högt på ett Anaheim som har varit klart bättre i de fyra första matcherna.
Och jag måste nog välja över 10 hörne Asian på Gladbach Leverkusen till 1,90. Sätter ni pengar på den och det stannar på 10 hörna, så får ni pengarna tillbaka. Och då kan ni ju föra över dem till mig.
Det var ju någon match man var tvungen. Det var ju något match man var tvungen att spela på. Var det det? Du hävdade att du hade hittat någonting som, när du såg det, det måste man spela. Det borde ju vara det oavsett då.
Ja, det måste vara det. Vi tackar för att ni har lyssnat på oss. Det blev rätt lång podd den här gången också. Det brukar bli när vi sitter här och sladdar. Ni får ha en trevlig helg och hoppas på polettregn, så hörs vi igen om en vecka. Sköt om er.
Det gör vi. Hej, hej.